Nå har det blitt sånn for meg at jeg tror vi skal i alle fall begynne med å stoppe litt for noen avsnitt i Johannes' åpenbaring. Kanskje først og fremst det andre og tredje kapitlet, men vi får se. Kanskje lager det seg som vi går noe videre også. Men før vi leser Guds ord, jeg skal lese også noen vers fra det første innledningsvis, første kapitlet. Men før vi gjør det, så tror jeg vi vil igjen samle oss i bønn. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi har fått hørt allerede. Og vi takker deg for meg etter ditt ord, for tror du er midt i mellom oss. Og nå har vi bønn til deg, Jesus. At ikke disse møter må bli forgjeves, men at du må få oss i tale. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din den gode ånd vil sitt lys i oss opptenne. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Så ser du tankene mine, Herre Jesus, og så ser du alle ting. Vi har lyst til å legge oss i dine hender. Og vi har lyst til å be om å få være i din sjelesorg. Så får du gi oss det du ser vi trenger, Herre Jesus. Sånn at du får din vei med oss her i livet og si jo i evighet. Velsign disse som er kommet, og vær med meg så jeg ikke står i veien for deg. Amen. Vi leser innledningsvis de tre første versene i første kapittel i Johannes' åpenbaring. Og vi leser Jesu navn. Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav han for at han skulle syne tjenerne sine det som snart skal hende. Han sendte engelen sin med bud og kunngjorde det i tegn for tjeneren sin Johannes, som har vittnet om Guds ord om Jesu Kristi vittnemål, alt det han så. Sel er den som les, og de som hører det profetiske ordet, og tek vare på det som står skrevet der, for tida er nær. Dette skriftet bærer navnet etter sånn som vi pleier å bruke Johannes' åpenbaring. Og det kommer av at det var apostelen Johannes som førte det i pennen. Etter sånn som jeg forstår, så er det blitt til i slutten av det første århundret etter Kristi fødsel. Sannsynligvis er det under keiser Domitian, som var keiser frem til år 96, da han tredde av. Domitian, han var den første som virkelig vektla og ville krevde guddommelig tilbedelse av keiserne. De andre også hadde hatt det inn i tanken sin, men ikke på samme vis. Og det førte jo med at det ble veldig vanskelig for jødene i romerske riket. Og enda vanskeligere kanskje for de kristne. For dette kunne de ikke være med på. Og i den tid var det altså den første omfattende kristen forfølgelse. Vi har jo hørt om Nero, men det han drev med begrenset seg vel stort sett til Rom. Men selv under Domitian, så var det i trengselstid og forfølgelsestid i større utstrekning, så var det over hele Romerriket. Delvis hadde det vel med at han forvekslet de kristne og jødene. Han var vel ikke så bevisst på forskjellen der. Men det kom til ramme de troende. Og for å komme dem til livs, så grep han da slik an at han førte bort sentrale personer i kristenheten. Lederne deres. Og da tenkte han at kunne han ta lederne ifra dem, så kom det til lamme de ganske. Og en av dem var jo selvsagt apostelen Johannes. Og det er vel det som ligger i når det står at han var på Patmos for Guds ord og Jesu vitnesbyrds skull. Det var öde på Patmos, räknade de med i den tiden. Men det var alltså en fangekoloni som romarna hade. Så han hade förstått det, och så är det väl sannsynligt att förstå det rättaste. Och det betyder alltså att kejsaren hade, eller hans undersåtar då, hade bortfört aposteln och sett han till Sies i en fangekoloni. Där skulle han vara och ingenting skade göra för kejsaren. Så släck hade han tänkt att det var vunna. Nu är det släck att det är grejt om det var människa. Men när de prövde att komma sannheten till liv så mötte de en levande Gud. Och vad än Satan prövde på så lytte han sådär att han lytte till när Guds sak han och. Det gjorde han. Och det är alltså detta som han tänkte för att ödliga har gitt oss där så gärna med rätte blir kallt för Bibelns ikrona. Där uppe på Patmos, där uppenbart i Guds sak. Genom Jesus och genom hans ord. Och gav oss där så på förunderlig måte avsluta den heliga skrift. Det kunde vara mycket sagt om jag ska inte tuttla väg tio mig mer. Men jag syns Bibelns krona är ett däckande uttryck. För tänk, visst vi inte hade Johannes uppenbaring. Så hade mig grund på alla måter avsluta här på jord. I kampens dagar. Men när Johannes uppenbaring tonar ut, då är vi inne i Guds fullkomna rike. De två sista kapitlen är tillbaka i Guds paradis. Där bjönte det i begynnelsen. Så kommer den tunga historien med synd och fall och nöd. Men Gud ska ha det sista ordet. Det ska han. Och så ser man Bibeln och frälseshistorien in till det ända. Med den nya Jerusalem som stiger ner från himlen från Gud. Och Guds bolig är hos människorna. Och så är allt gott i evighet för Guds må. Samman hos Gud. Så ändar det i paradis. Det blir det sista. Så står det rätt om ett utanför. Tungt och allvarligt. Men jag syns det är så förunderligt. Jag har blivit glad i dessa sista kapitlet. Så jag började att läsa Bibeln. Och det har sagt så stärkt mig själv. Att det kan så hända och sker, Öyvind. Där må du vara med. Innanför. Inte utanför. Där det grät. Men innanför. Där de får vara hos Jesus. Och se hans åsyn. I evighet. Så sån är Bibeln för underlig sammansätt. Nu ska jag inte gå mycket in i det nu. Men Johannes uppenbaring alltså för det är aposteln Johannes som var redskapet. Och han har varit en trutenar. Har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnemål. Allt det han såg. Och därför ska vi ta emot det sån ifrån Gud. Och den som lägger något till eller träcker något ifrån. Han står allvarlig ord om. Men det är inte Guds ord sitt namn på boken vi har för oss. För det kallas inte för Johannes uppenbaring i Bibeln. Men där heter det Jesu Kristi uppenbaring. Det sa nog Björna. Och skulle vi gitta namnet till Guds ord så måste det heta det. Jesu Kristi uppenbaring. Så Gud gav han. Jesus har ju i för vår frälsa tagit på sig att vara den mellanman mellan Gud och människa. Där var han i skapelsen. Där var han först och sist i frälsen. Och där är han den dag i dag. En mellanman. Och där var han när den uppenbaringen skulle ge sig. Han var mellanman mellan Gud och människa. Jesus Kristus. Så Jesus är den så uppenbara hemligheten. Jesus är den som ger den uppenbaringen. Det är Jesu Kristi uppenbaring. Och där kommer i, där ligger två ting. För det första är det han som levererar den. Kommer med han. Jag kunde ha tänkt och nämnt. Det kan bli lite sånt i inledning nu. Jag vet inte riktigt hur långt vi kommer ikväll. Där får vi se. Men det kan vara nyttigt att stoppa lite för dessa ting. Uppenbaring är ett viktigt ord i skriften. och viktigt ord i den kristna tro. För här är det snack om ting som vi inte kunde veta något om, visst inte Gud visste det. Något så skjult för oss. Något så med all vår klokskap, forskning och kasuellt aldrig kunde finna ut. Men så Gud uppenbara i sitt ord. Det är någon som har brukt för att illustrera det. Alltså sker när de avdukar statua. Då har du något så färdigt. Men du ser det inte för det hängt en stor säck över det. Så det ser nog så grått och trist ut. Om det är alldeles så fint ett kunstverk. Men så kommer det när det blir uppenbara. Då ser du det som du ellers för inte kunde ana hur det var. Mästerverket. Och det gäller ju frälsen, men det gäller allt Guds ord. Ska Guds ord bli oss till mat, gagn, frälse, liv, så må det uppenbarast. Och det gäller Johannes uppenbaring också. Det är i sig själv en uppenbaring, och det må uppenbaras för den enkelt av oss ska det bli mat. Eller så kan det vara omtrent så, jag hörde någon sagt om en viss förkynnelse som var rätt hos han. Det var så du läste den bästa kokebok, men du blev inte mätt. Jag kan det tänka lite grann på, för det har det varit med många förkynnelse. Det är så rätt, det är så sant. Och där ska vi pröva om det är, för det är viktigt. Men det blir inte mat. Jag är avhängig av ett under. Ska Guds ord bli mig till mat? Det må uppenbaras. Så det är en dubbel uppenbaring. Först i det som är gitt här. Men detta som är gitt här må uppenbaras för mitt hjärta. Och där må vi be om dessa kvällarna. Att det inte blir bara prat. Ord. Om det är alldeles så sant och rätt. Men att det må bli uppenbart för mig och dig. Men jag sa det var två ting som låg i det uttrycket Jesu Kristi uppenbaring. Jesus är den som ger det. Men Jesus är också djupa sett innehållet. Det är uppenbaringen av Jesus Kristus i denna skrift. Han är det djupaste och egentliga innehållet i Johannes uppenbaring. Och det hänger samman med att han är den första och han är den sista. Han är upphavet och han är änden. Och släk uppenbarar han sig i Johannes uppenbaring. Han som bjönte ska stå så den sista på stövet. Vär du trygg. Och här i detta skrift så dräger Gud däcket av som vi får se Guds son. Det är alla såg i skriften. Det är inte något speciellt för Johannes uppenbaring. Sån sätt. Men det är viktigt att säga. Och det är så lätt att tänka att Johannes uppenbaring är något speciellt om framtid. Och intressant kan det vara för dig som är nykärrige. Och man har ju alltid lust att veta vad som ska ske. Inte sant? Nykärrige. Men du förstår inte Johannes uppenbaring rätt. Visst det bara blir något intressant om framtiden. För det första och sist uppenbaringen av Jesus Guds son. Så blir Jesus uppenbar för dig medan du hör det. Så förstår du det rätt. Bibelns Jesus. Jag hade lust att bruka så pass mycket tid idag. Så står det här om nytten av detta skriften. För det är ju klart att det är det något skrift som är missbrukt och missförstått. Och en kan nästan bli skeptisk till uppenbaringen. För att det folk brukar det allt möjligt. Sen kan lura på om det är gagn i det. Och många vill också synas att det är vanskligt att läsa Johannes uppenbaring. För det är så mycket jag inte förstår. Står här nytten. Salig är den som läs. Och de som hör det profetiska ord. Och tar vare på det. För tiden är. Nytten är inte först och främst att göra oss våldsamt kloka. Nu ska vi få en insikt ifrån Gud genom det möjre. Men det är inte så att vi kan häva oss upp och synas. Nu begynner jag att förstå allting. Men där Johannes uppenbaring är gift för er, att det är mig och du ska vara salig. Och bli salig. Nå frälst hem till Gud. Och få leva med han i denna världen. Det är nytten av Johannes uppenbaring. Och den som läs och hör och tar vara på detta ord. Han vill Guds ord ta vara på. Gör nu alla ting. Till du står hemma frälst och salig hos Gud. Det är nytten. Och det är så om att göra. När vi samlar här så vi samlar om något mäktigt. Det är ett ord som är så starkt att det kan ta vara på mig. Frälsa mig. Och bevara mig för himmel och frälsa. Helt hem till Gud. Det står inte i min makt att hälla mig fast hos Jesus. Det står inte i min makt att ta vara på mig idag som ska komma. Det ska bli tunga tider. Det är det allerede. Men det är ett ord från Gud som är mäktigt. Det står inte i min makt en gång att bli en kristen. Jag tror det någon av dock har erfaring för. Men ordet för Gud är mäktigt. Och hur gott det för oss fattiga människor att få ta emot Guds levande ord. Salig är den som hör och tar vara på. Och där ska sägas om Guds menighet på jord. Att ta en vara på Guds ord. Jag vet, det byggs där uttryckta på den måten många gånger. Så täck Guds ord vara på menigheten. Täck mig inte vara på Guds ord. Så förfäller menigheten. Och så förfäller den enkelte. Det ska stå och falla på det. Hos vi ställer oss till det uppenbarta Guds ord i Bibeln. Tar vi vara på det så tar det vara på oss. Kör bara runt oss nu. Sån är det och sånt kommer det att bli. Så tränger inte du med sig mot om du är ganska hjälplös och svag. Om det är få. Tänk dig vara på Guds ord. Så ska Guds ord ta vara på oss. Salig är den som läser och hör. Och tänk vara på. På tiden är. Ja, det är i grund mycket i sig själv. Har man förstått om några kunde vara gott nog. Sånt sätt och... Men jag tror lika väl att vi ska pröva att läsa lite ifrån det första brevet i kapitel 2. Nu vet jag inte hur länge det räknar med jag ska hälla på sån om kvällen. Men det kan nog gärna bli lite forskjelligt. Men med får nog köra. Jag har ju tänkt att det är bots- och bededag på söndag. Det var väl ena dag som kom till mig först att vi skulle stoppa för detta avsnitt i utgörna. Jag vet Hallesby, Ola Hallesby, hade en ting han sa. Visst det skulle få bett Jesus som en enaste ting, så vill jag bett sån. Jesus, hur står det till med mig? Och det har sett sig fast hos mig. Han var inte större karen än han hade behov för att spörja Jesus. Hur står det till med mig? Och när man nu läser dessa breven ut igen efter kvart. Så önskar jag om jag kunde äga lite av den ånd. Inte hur står det till med tio först och främst. Det är viktigt nog att känna sig i. Men Jesus, hur står det till med mig? Kan du tala till mig Jesus? Så jag ser. Ser hur det är henne. Hur det står till med mig. Och där tror jag. Då läser med dessa första sex. Sju verser i kapitel 2. Skriv till ängeln för kyrkelyden i Efesus. Detta säger han som hällt i sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går mitt mellan de sju lysestakarna av guld. Jag vet om gärningarna dina. Och arbeta ditt. Och att du har hållit ut. Och att du inte kan tåla de vunna. Du har prövd dig som säger. Kallar sig själva apostlar. Och inte är det. Och du har funnit dig lögnare. Du har tålmod. Och du har haft mycket att bära för mitt namns skull. Och du har inte gått trött. Men. Jag har emot dig. Att du har gett upp din första kärlek. Kom dig för ihug vad du har fallit ifrån. Vänd om och ger de första gärningarna. Eller kommer brott över dig och flyttar ljusstaken in bort från staden hans, där som du inte vänder om. Men detta har du. Du hatar gärningarna åt Nikolaitane, som jag och hatar. Den som har öra, han höjre kvar ånden, säger till kyrkelydande. Den som sejrar, han vill ge och äta av livsens trä, som är i Guds paradis. Amen. Ja, som jag sa, så vet jag inte om jag ska gå och göra hela detta brevet nu, men att vi gärna kommer tillbaka till det imorgon. Men vi ska stoppa lite för någonting. Och inte minst ska vi pröva att stoppa lite för det första som står här. I vers 1. För här kommer det så gärna jag kallar för visitasboken. Jag vet inte om det har läst sån gammal litteratur ifrån de gamla bispevisitas, och det driver de nog med ännu någon. Och då hade bispen fara runt och sitta runt i menigheten i Kosta Stoté. Och då kunde han skriva för exempel som så, att ja, i den och den platsen så var det bra med kristenkunskapen. Konfirmanterna hade varit hört och kanske flera. Och så sa han, det stod bra till med kunskapen. Moralen kunde kanske vara något bättre i området. Och ädruligheten stod inte så gott till. För exempel. Och så är någonting till. Och så hade bispen varit på visitas och sitta han kunde se. Det var ju stort sett sånt som han kunde se utanpå då. Och där kan stunden säga ganska mycket om hur det ser ut inne i. Men likaväl så är det nog så begränsat vad ett människa ser. Men här kommer det brev ifrån Jesus. Och det är det som står så starkt om här. Detta säger han. Kinner det så tala. Det är han som häller stjärnorna, står det, i sin högra hand. Och går mitt mellan guldlysestakarna. Och då ska vi bara gå tillbaka som en gång till det förra kapitlet. För det är så om att göra att stoppa med för vi kommer in i själva innehållet. Vad som var galt och rätt i menigheterna. För ska en döma rätt om tillstånd i menigheterna, som man först tjockinen har med att göra. Och därför bjönar det inte med sändebrev och, men det bjönar med att han får se Jesus härliggjort. Ifrån vers 9 och utgörna eller 10 kan vi läsa. Jag var borttryckt i ånden på Herrens dag. Och bak mig hörde jag stark röst, liksom av en basun, som sa: skriv i en bok det du ser och sänd det till de 7 kyrkelydande, till Efesus och till Smyrna och till Pergamum och till Thyatira och till Sardes och till Philadelphia och till Laodikea. Jag vände mig om för att se rösta som talade till mig. Och då jag vände mig fick jag öga på 7 ljusstakar av guld. Och mitt mellan ljusstakarna var det en som liknade en människoson. Han var klädd i en fotsig kjortel, ombunden med ett guldbälte underbringa. Hovudu och hårans var kvitt som kvit ull som snö. Och ögo hans som en lågande eld. Fötna hans var lik skinande koppar som var glödd i en ovn. Och röstans var som bruse från många vatten. I högra handas i hältans 7 stjärnor. Och av munnen hans gick det ut ett tveägga kvastsvärd. Och anlett hans var liksom solen och skin i sin kraft. Då jag fick se han fallig som död ner framför fötterna hans. Men han la högra handa sig på mig och sa: vär icke rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och så jag är levande i all eve. Och jag har nycklarna till döden och till dödsrike. Skriv det du såg. Det som nu är och det som härefter ska komma. och löjndomen om de sju stjärnorna som du såg i högra handen mig och de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är änglar för de sju kyrkolydarna och de sju ljusstakarna är sju kyrkolydar. Ja, jag tror det börjar där. Här är alltså brev till, ifrån Jesus till de sju kyrkolydarna. Och de är framställd så sju lysestakar av guld. Sju tal är lätt att häfta sig väck när man börjar med detta och inte ta för stora avsnitt. Men tal i Johannes uppenbaring, det har som regel en speciell betydning. Så han är tretalet Guds tal. Fyratalet har med världen. De fyra vindarna står det om. De fyra himmelrättningarna. Så när det är fyratalet så är det som regel skaparverket det är tänkt på. Så kommer talet när du har fyra och sju samman, tre och fyra samman. Så får du sju talet. Och det är ju nettopp det som har skett med menigheten. Gud och skapar verka funnit samman igen. Har du sju talet? Man grubblar mycket på detta där. Men det hänger samman med det. Därför är det snack om sju menigheter. Och där har samtidigt så det är sju konkreta menigheter i Lilla Asia. Du tar en rundresa där. Så kommer du till dessa sju. Så är det ett ord till menigheten. Guds menighet till alla tider. Därför står det om den heliga ånd uttalt så den så sju Guds öga och sju ande. Den fyller menigheten till alla tider är anden ner. Så det tecknas guld lysestake och där förbilder med i gamla testamentet allt här. Jag kunde sagt att det två tredjedelar av Johannes uppenbaring är indirekta hänvisning till gamla testamentet. Två tredjedelar verser. Det hade tält detta välda. Så bildbruken i Johannes uppenbaring är stort sett från gamla testamentet. Och där gäller ju dessa sju lysestakarna av guld. Det är förbilder med minoren som står i helligdomen. I det heliga så står den sju arma lysestaken. Och den hade något att säga om vad Gud var för sitt folk. På andra sidan så låg bröna, skuebröna. Och på bägge dig så ville detta säga att Gud var lys och liv för sitt folk. Lys, bröd, liv. Så är menigheten alltså avbildad så sju lysestakar. Det är mycket att säga om det. Men jag ska inte dra det för långt nog. Då. Men det är en ting som gärna vill säga. Men vet att det utan denna världen är satans i makt. En falt. Och dräges mot förtapelsen av satan. Enten de vill eller inte. Enten de tror det eller inte. Så har satan fått grepp om denna släkt. Mänskligheten efter syndefallet. I satans i makt. Ett uhygglig och dramatisk syn. Det är så tungt att tänka på. Färdig utför och in i evigheten. Förtappt. Under synd och satans i makt. Men det är inte hopplöst. För det kommer ett lys till världen. Jesus är världens lys. Det enaste hoppet för denna världen. Där ligger Jesus. Om inte folk får tag i Jesus så går de förtappt. Allesammen. Men ingen tränger längre gå förtappt för det har kommit lys till världen. Jesus säger så starka ting om det. Jag är världens lys. Tänk på den sången namnet Jesus bleknar aldrig. Mitt i nattens mörke blinkar som ett fyrlys Jesu namn. Över hjälplös sejler vinkar inte frälsens trygga havn. Det är ett lys. Det går an att finna väg och liv och frälse. För världen är inte överlatt i mörker men det är tänt lys. Lyset kommer. så har Gud sett en innretning som skal bære dette lyset i verden. Ikke sant? En lysestake. Skjønner det? Hva Guds menighet er tenkt å være? Den innretning på jord som bærer dette lyset. For folk leser ikke skriften og har ikke den hellige ånd. Så har Gud skrevet Jesu navnet så å si inn i den enkelte sitt liv som er kommet til tro ved den hellige ånd. Og så har han sett den i denne verden i en menighet. For at menigheten skal bære lyset. Og da kan jeg tenke på menigheten som de gjenfødte som kommer sammen. Men også den enkelte troende der han er plassert. Gud har sett sine små rundt om i denne verden. For å være lysbærere. Bære dette navnet. Og dette ordet. Og dette livet. Så er Jesus. Ikke sant? Og det er han ikke i kraft av seg selv. Men selve livet i dette er jo den hellige ånd. Ikke sant? Den hellige ånd. Er du lys? Du som er kommet til tro. Det er han som, de ordene jeg har talt er ånd og liv, sier han. Er ånd og er liv. Kan tenke på det. Men det er altså den hellige ånd. Og da er vi tilbake til bildet, og det er det som er så om å gjøre å få tak i nå. Denne lampen i helligdommen, den måtte stelles. Det var noe til presten sitt arbeid da, i helligdommen. Han måtte stelle lampen. Det var oljeledninger, og det var olja han brant av, og det måtte fylles på olja. Vart lampen stod han uten stell, så slokna han. Var det ikke noe lys med? Og det er det som det gjelder her. Han har sine flokker rundt om. Men disse flokkene trenger stell, eller så slokna de. Det lyser ikke mer. De blir tilbake i mørket og blir verdenlik. Hvis de ikke får stell. Og derfor er det så om å gjøre at han får fara rundt med oljekanna. Ikke sant? Og fylla på. Kan vi bruke det bildet. Fylla på lampene. Så de ikke slutter lyse. Men blir lysende. Lika til han kommer igjen. Det er alvor når lysestaken ikke lyser mer. Så han må flyttes hele. Ikke noe mer lys. Jeg reiser jo rundt i Norge. Og jeg må si det er tungt når ferien er bygd. Jeg vet ikke om det er en levende kristent menneske. Og jeg tror ikke denne bygden er godt. Nå er det heldigvis å håpe at Gud har noen som jeg ikke vet om. Gud gir det. Men mange ganger så tror jeg ikke det er det. Helt mørkt. Ikke et vitnesbyrd. Igjen. Ikke et sann kristen. Ingen som kjenner Jesus. Ingen som har Guds ord og Guds ånd. Hvor mørkt det er blitt da. I en bygd. Og det der det stod trussel om her. At lysestaken skulle bli flyttet. Så det var ikke noe lysbærer lenger. I Efesus. Det visste ikke det lenger. Ja. Men så får han altså se midt. Mellom lysestakene der stod de, og når vi får se litt rundt i disse menighetene, så var det mye skrøpeligt. Noen var helt frafallende. Noen hadde mesteparten frafallende. Og det er bare to som de grunn ikke får direkte noen ting å sette fingeren på. Resten var mer eller mindre avvekne. 5 av 7. Er det sånn? 5 av 7 kristenflokker er mer eller mindre avvekne. 5 av 7 bekjennende kristne, mer eller mindre avvekne. Det er alvor å tenke på. Jeg må gjerne spørre med Hallesby. Jesus, hvor står det til med meg? Er lyset da? Er det liv? Er det Guds liv? Ja. Men då får han se en som går mitt i mullo lysestakene. Og det er det store vi skal stoppe for i kveld. Selv med alt dette som var så på skjev og gale, så er det en som ennå har sin gjerning der. Og det er Jesus. Mitt mellom lysestakene fikk jeg se. Og hadde med et åndelig øye, sånn som profeten fikk gutten lukke opp øynene så han får se. Så hadde vi sett enda i dag, er det en som går rundt med oljekarren nå. Han har ikke glemt sin menighet. Han har ikke det. Så lenge, og det midlet som han færer rundt med når han gir ånden, det er jo sitt ord. Det er Guds ord som han bruker når han steller lampene sine. Så lenge Guds ord lyder, så har han sin gang med oljekanna. Det er svære greier når Gud tar ordet vekk fra folket. Så det blir bare løgn igjen og halvkvett og usant. Når ikke Guds ord blir lenger forkynt, da er ikke den hellige ånd virksom på samme måten. Så det er ved ordet der kommer han rundt. Ja, jeg må si litt mer om det synet før jeg sier mer om akkurat det med hvordan han fyller på olja. Han får se en som stod som en menneskesønn. Ombunden med et gullbelte, så står det ikke sånn som det pleide å være om lendene. For det var den vanlige plassen. Nibat om lendene. Når de skulle binde om seg. Men når det står om livet, så peker det på noe spesielt. For det var en som brukte belte om livet og ikke om lendene. Og det var øverstepresten. Og ikke alltid brukte han belte, men når han var i virksomhet. Så her med noen få ord, så antyder han hva det snakker om. Jesus har en prestelig tjeneste i helligdommen. Og han har ikke lagt belte vekk, men han er i tjeneste. For Guds åsyn og i sin menighet. Begge deler. Og der synes jeg et godt syn å se. Om det var så mye galt i menighetene, så var det en som enda var trofast. Jesus Guds sønn. Han stod enda i virksomhet. Tredde framfor disse dag og natt i himmelen for Gud. Og ikke bare da, men han vandrer rundt mellom disse menighetene. I virksomhet. For deres frelse og salighet. Han kviler ikke. Han blunder ikke. Han søver ikke Israels vakter. Må vi få fatt i det, folk. Vi kan møse mot det når vi ser rundt oss. Og det er farlig da. Hvis det ikke blir sett mer. Men vi må se noe annet. Det er en ennå. Som ikke har tatt kveld. Det er en som ennå i virksomhet. Så ber oss på sitt hjerte. Der hadde han denne duken der det stod rissa inn. Kunne ikke skiljes de fra resten av kledningen. Der ber han sine små. Natt og dag. Kan ikke glemme de. Og så er han i virksomhet for deg. Så kan han syne seg for Guds åsyn. Det er godt for meg å tenke på. Når jeg er kald så har jeg en varm der oppe. Når jeg er syndig, så har jeg en regn der oppe. Når jeg feller, når det står så smått til med meg at jeg kan gråte over meg selv, så har jeg en trofast venn i himmelen som stiger frem for meg og i virksomhet for meg. Og han er min talsmann hos Faderen. Var det ikke sånn, så var far kristen fortapt. Ja, men skal han få bevare oss for himmelen, så må han ikke bare gjøre en gjerning i himmelen, men han må gjøre en gjerning i våre hjerte. Eller så kommer vi bort fra Gud og tro, og blir stående utenfor tross Golgata og Jesu øverste preste gjerning. Og det er den det står om her. Jesus så i virksomhet i menigheten. Han lovte jo at han skulle komme. Jeg skal ikke forlate dere som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Men han kommer ikke synlig så du kan peke på han. Men han kommer sant og visst til sin menighet. Så lenge jorden står. Og han kommer ved sitt ord. Når ordet kommer, så er det Jesus som kommer. Når han forkynner sant og rett ifra skriften, så er det ikke bare ord, men det er Jesus som kommer. Så når jeg sitter her og hører Guds ord, så er det ikke bare noe det hører om noe som skjedde en gang. Men i dette ord så vandrer Jesus ennå sin gang i menigheten. Jesus kommer til ditt hjerte. Kjem nå. Og det gjør han fordi at han vil, han vil deg vel. Han vil ha deg hjem, han vil ikke møsse deg. Kjem han med oljekadno, så vil han vekke de sovende. Og så vil han trøste de bedrøva. Så vil han være der og fylle olje på lampen. En kunne godt tenke på de brormøyene da. Ja. Så de var rede når ropet lyder. Det er ikke sikkert det er så lenge til. Brudgommen kommer, gå ut og ta imot den. Og våkner alle de. Halvparten var ikke rede. Men det var noen som han hadde forstelt med de hadde olje. Og det er dette det snakker om det ikke akkurat samme bilde som er i bruk. Så er det det samme. Jesus må forstelle med sin menighet. Og så kommer det store spørsmålet. Den som øyre, han høyre. Det er noen han får i tale. Det er noen han ikke får i tale. Og på det skille vannet seg. Mine får høyre mi røst. Når Jesus kommer med sitt ord, så er det noen som blir rettledet. Noen som blir tukta, noen som blir ledet inn til Jesus og får se han igjen. Og noen ikke. Og dermed deler det seg. Sånn var det da. Sånn er det nå. Og sånn vil det bli. Men han kommer. Den sa øyren høyre hva ånden taler. Ånden taler. Og da ånden taler det Jesu ord. Jesu røst. Og da kommer Jesus og vil gi deg, skal vi si, olja på lampen da. Og det er der vi skal være sammen om disse dagene. Det er ikke noe teori. Og det er heller ikke noe foredrag. Om det kunne være interessant nok. Men det er Jesus selv som vil stelle med oss. Med sitt ord. For at vi ikke skal bli blant de som står til skamme på den siste dag. Men som vi blir våkende og ventende like til det siste. Og det kan være så smått at dere ville si det igjen. Men når Jesus kommer med sitt ord, så kan han alt. Så skal det bare tenke sånn. Nå vil jeg utsette meg for Jesus stell. Nå vil Jesus gå i denne menigheten. Mellom oss. Og gi han fikk stoppe for oss, den enkelte. Disse dagene. Midt mellom lysestakene fikk jeg se en menneskes ånd. Og nå skal jeg ønske vi hadde det åndelige synet at vi så i ordet der vi ikke ser med øynene. Da skulle vi se, han er her ennå. Hans velsignede skikkelse med naglemerkene og soningsmerkene. Og så vil han inn til oss. Så vil han ta seg av oss. Han vil ikke møsse oss. Og derfor sier han til denne åpenbaring. Det kommer en gang han ikke kan si sånn. Men nå sier han, frykt ikke. Det er ikke til frykt og forferdelse djupa sett han kommer. Men det er til redning og salighet. Nå er ikke det fryktens tid. For nå kommer han i sin nåde. For å stelle med oss. Men det kommer en dag når det heter, gjøm dere i haug og hammer. For nå er det tid å frykte. For nå er det ikke nåde mer. Men det er ikke nå. Når han kommer i sitt ord. Med dette budskap. Da kommer han. For han vil oss vel. Ja. Jeg tror det skal slutte med det. Etter innledningen til disse brevene. Så får vi se om vi ikke skal gå videre med Efesus. Mer detaljert inn i teksten da. I morgen hvis Gud vil gi oss det. Men jeg synes det er så stort bedre å stoppe for dette. At det er ikke, han har ikke glemt oss. Men ennå så kommer han i sitt ord til sin menighet. Og så vandrer han rundt. Han vandrer rundt Jeg har brukt et bilde, det tror jeg har brukt på leiren også, sånn at de husker disse karene. Og det fra gamle tsartiden i Russland. Nå det blitt Russland igjen, det var Sovjetunionen lenge. Men før da var det Russland, og da var det styrt av tsar. Noen var gode, noen var dårlige, visst nok. Og det heter en historie etter en av de bedre tsarene. At han hadde i grunn litt interesse av hvordan folk hadde det. Det var ikke bare pump og prakt og luksus, men han ville ut og se hvordan folk hans hadde det. Men så var det sånn at hvor denne tsaren kom, så var det bare stå hei. Og pump og prakt, det var liksom noe tsaren, det vet ikke hvordan det pleier å være når kongen skal komme. Om ikke det er så svært nå lenger, så er det noe ekstra. Så kongen får ikke se alminnelig hverdagsfolk. For folk er alltid i feststemning. Han kunne tro at hvis ikke kongen visste bedre, så trodde han folk alltid var kledd i nasjonal og dress og fine klær. For det er jo bedre det han ser. Hvor de kommer, så er det noe ekstra. Og sånn var han med tsaren, og han fikk aldri se hvordan folk hadde det. For det var alltid så mye ekstra styr når han kom. Så hadde han funnet en metode han kunne gjøre det på. Han kledde seg ut. Det heter seg at han kledde seg ut som en fillet til tigger. Og så gikk han gjennom landsbyer og bygde og byer. Og da kunne han få se hvordan folk hadde det. Og så heter det at han kom til en landsby, denne tsaren. Men han kom som tigger. I en ringskikkelse. Og så banket han på i det ene huset etter det andre og spør om han kunne få overnatting. Nei. Nei. Ikke her og ikke der. Og de avviser han ifra det ene huset til det andre. Og til slutt så hadde han gått gjennom hele landsbyen. Det var ingen som så seg syn med å ha denne tiggeren i hus. Men så oppe i skogkanten før han forlater landsbyen, der ligger i hytta, så prøvde han den til slutt. Og da var det enka som bodde med bodden. Og hun har hjerterom nok til denne tiggeren. Ja, vi hadde bare stov og by han, men hvis han tok til takke med det, så skulle han være hjertelig velkommen til bedre der om natten. Og mat fikk han, om det var fattig man kost, så fikk han da hun hadde. Og dagen etter reiser han videre både mett og utkvilt. Folk tenkte ikke mye, det hadde vært sitt så ynkelig ut alt sammen. Så gikk det ikke så lenge etterpå, så heter det historien sånn at det gikk beskjed til denne landsbyen at det nå skulle selvast et tsaren av Russland komme. Og du vet folk var oppi det. Tenk tsaren! Det hendte jo aldri mer enn en gang da, med en sånn avsides landsby. Og de tenkte å hjelpe meg om jeg skal stelle til. Og tenk om jeg kan få møte han. Og tenk om han kunne enda til komme til meg. Sånn tenkte folk. Og de pyntet seg og ordnet, og alle ville liksom stå med armene åpne for tsaren. Men da heter historien at tsaren kommer, så takket nei til alle innbydelsene. For det var i hytta der han ville bo. Der ville han være. For der hadde han blitt velkommen før. Når han kom i en ringeskikkelse. Og nå er min mening med bildet sånn. Det kommer en dag når Jesus kommer i herlighet. Da alle skal se han. Og alle ønsker bare han vil kjennes ved meg. Og alle skulle tenke at han vil ha med meg å gjøre. Men da er det bare ett folk han kjennes ved. Og det er det han har vært hos før. For han har nemlig vært nede på jord før. Og da tenker jeg ikke på Judea først og fremst, når han gikk ned i sine kjørtsdager. Men jeg tenker han har gått rundt i sitt ord i denne verden. Der ordet er blitt forkynt, der Jesus selv kom med å bygge seg frem, hvis du kan si det. Ifra folk og til folk, og ifra menneske til menneske, har han kommet med sannhetens ord. Det ser ringe ut. Det ser smått ut. Folk tror ikke på det en gang. At det er han, den høge, som kommer og vil inn. Men det er det. Så er det noen stykker som tok imot dette ord. Og bødde seg for det over sannhetens båden. Der fikk han flytte inn. Det ser ikke storartet ut. Det står ikke store artikler om sånt. Men du veldig hva det er. Det er himmelens kongesånd som flytter inn og blir boende. Og så kommer dagen når han kommer i herlighet. Da skal det bli andre tider folk. Kvart öga ska sjå han, kvart knä ska böja sig, och någon ska bekänna i fryd och någon i skräck: Jesus Kristus är Herren. Då ska han säga: Dessa är mina. Det har tagit emot mig. Nu kom i ringeskickelse för att frälsa. I mitt ord, det är mina. Men den som skammar sig för hans ord i denna otro och syndighet, ska han skämmas för när han kommer i härlighet. Och säger han: Jag var hos dig. Jag bör mig fram med hela min nåde. Och du avviste mig. Så bort från mig det som gjorde orätt. Men kom hit och välsigna bort nu. Jag var hos dig och vart antatt och mottatt i mitt ord. Så ska det och heta här i denna församling: Jesus kom med sitt ord till dig. Hur gick det? Gud signa dig att du tar emot han. Kära Herre Jesus, helga oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Amen.